Som sagt, jag heter Mattias. Det var knappt jag kom ihåg det. Jag heter Mattias. Jag är gift med Vanessa. Vi har två grabbar, Isak och Josiah, 10 och 4 år. Så det är fullt ös där hemma. Och jag ska säga så här. Det går inte att jämföra med Jesus. Jesus, han är ju här liksom. Men sen, Vanessa och grabbarna, ni är det bästa som har hänt mig. Verkligen. Och jag är så tacksam för er. Något som jag är tacksam för också är ordvitsar. Ordvitsar är underskattade. Är det någon som håller med om det? Ordvitsar är så bra. Jag ska dra några här. Det finns faktiskt ett SM i ordvitsar. Svenskt mästerskap i ordvitsar. Och här kommer några. Är ni beredda? Det är några som är nervösa. Fågeln i Kina blev anklagad. Det visade sig vara rätt. Det var helt tyst efter det. Det blir bättre, hörni. Det är bara de bästa astronauterna som får åka till rymden. Det är därför man har satelliten där. Ja. Se, det växer. Jag skrev faktiskt en ordvits om den här skrynkliga tröjan i morse, men jag strök den. Jag fick frågan om jag ville åka till Treriksröset, men där går gränsen alltså. Jag ser tillbaka på mina prov i skolan och med facit i hand så fuskade jag. Kan man skjuta med det där pappret? Ja, bara A4. Så här. Tack Patrik och Kicki. Tack att jag får predika här, det är en förmån. Och kanske ni ångrar er bittert här nu. Men så är det. Som ni hörde så har vi ett tema nu som heter Hitta rätt i livet. Så viktigt. Patrik började förra söndagen och tala om det här så bra, om att hitta rätt i livet. Var ni inte här då, eller om ni var här då, gå in på podden och lyssna på detta. Det var så bra om att hitta rätt i livet. Och idag så siktar jag in mig på lita på processen. Det är det som den här predikan kallas. Lita på processen ska vi prata om här idag. Att hitta rätt i livet. Ofta kan man ju få frågor som den här i en kyrka, eller man kanske själv ställer den här frågan rätt ofta. Hur vet jag vad Gud vill egentligen? Vad vill Gud med mitt liv? Det är jättevanligt att man ställer sig den frågan. Och då måste man ju också på något sätt relatera till det här och kanske ta beslut. Och jag tror så här att det kan vara jättesvårt att ta beslut ibland. Kanske svårare idag än någonsin tidigare. När jag växte upp, när jag var barn, det har hänt, jag har varit barn, då så fanns det typ ett barnprogram. Är det någon som kommer ihåg det? Jag tror inte ens det hette Bullybumpa då, det var något annat. Det var ett barnprogram, det var klockan 6, jag vet inte ens om det var så väldans bra, men det var det man tittade på. Okej, och sen var det läggdags och allt det andra. Och nu idag, alltså Isak och Josiah, de sitter med sin skärm på sin tittartid och väljer och bläddrar och spolar fram och bak och väljer något annat. Det finns så mycket mer man kan välja idag. Och det gör det svårt att välja, tror jag. Och sen kan det också finnas en rädsla att välja, för man vill inte välja fel. Man vill att det ska vara ett perfekt val. Ungefär så här också, om man tänker på, återigen, mina föräldrar då, de brukade prata om att skaffa dig en bra utbildning så kan du få ett bra jobb. Kanske ni också känner igen. Medan idag kanske vi säger till våra barn att ja, men gör någonting du älskar, gör något som du är passionerad för. Och det är ju fantastiskt, vilken möjlighet att få göra det. Men det kan ju också, frukten av det kan ju vara faktiskt att då börjar man fundera på, oj, det kanske finns något ännu bättre runt hörnet. Det kanske är något annat som är ännu mer, alltså som jag kan få vara ännu mer passionerad för. Och det kanske också gör att man tvekar vad gäller att hitta rätt i livet, vad gäller att välja. Är ni med? Visst kan det vara lite så. Men hörni, det är faktiskt så att du kan faktiskt, och ja, vi kan faktiskt behöva göra någonting ibland som vi inte tycker om. Ibland måste vi göra någonting som vi inte mega älskar. Så är det. Man kan faktiskt ibland behöva göra något som man inte ens tycker om. Så med detta som bakgrund nu så vill jag att vi slår upp i Apostlagärningarna. Det kommer finnas med på skärmen här. Det är Sisla som gör ett fantastiskt jobb där bak. Jag skickade en massa grejer innan, så tack ska du ha Sisla. Men vi ska kolla i Apostlagärningarna. Du nämnde ju det Patrik under dopet här. Att den här boken handlar om de första kristna. Det är Paulus som har skrivit den. Och Och i Apostlagärningarna kapitel 20, verserna 22-24, där kommer vi se den här processen som handlar om att hitta rätt i livet. Jag läser den först och sen ska vi gå in i de här fyra punkterna då. Och nu reser jag bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Oh, jag tycker det är så härligt. Alltså i de här verserna så ryms det en process. En Guds process som vi faktiskt kan få lita på även idag. Att lita på Gud också när han inte visar oss exakt alla detaljer eller ens det som vi vill göra. Det kan vara jättesvårt. Men det är värt det och han är med oss i den processen. Så de här fyra stegen som kommer upp på skärmen, det är de som jag hittar i de här verserna vi läste. Punkt nummer ett, som vi ska komma in på här snart. Nu ska jag försöka komma ihåg det. Andens maning. Andens maning kommer vi gå igenom. Punkt nummer två är säker osäkerhet. Trean blir förutsägbart motstånd. Och fyra är ovanligt förtroende. Det här är fyra saker som vi kan plocka från det här lilla stycket i Bibeln här som Paulus skrev, som vi precis läste. Och vi ska börja med andens maning. Maning kan ju kännas som ett kanske lite annorlunda ord, va? Maning, det är som att man får en ingivelse på insidan kanske. Det är att man kan få en tanke. Att den helige ande kan faktiskt mana oss. Eller som det stod i versen här som Paulus skrev. Att han var bunden i anden att åka till Jerusalem. Alltså bunden i anden att faktiskt ta sig till Jerusalem. Ett engelskt ord som beskriver detta, andens maning, det är prompting. Jag tycker det visar bra, prompting. Det är liksom jag går fram till dig Patrik och liksom bara knuffar till det lite så här på axeln. Det är liksom lite, nu ger det en liten prompting. Kom, ta dig till Jerusalem. Så om vi kikar på den här första versen då i vårt stycke, Apostlagärningarna 20, vers 22. Jag vill kolla på två lite enklare att förstå översättningar. Biblar har ju översatts på flera olika sätt. Och det här är den nya, vad heter det, levande bibeln heter det, va? Nya levande bibeln till och med. Där har de skrivit så här. Och nu ska jag resa till Jerusalem för jag dras oemotståndligt dit av den helige ande. Alltså Paulus drogs oemotståndligt dit. Det är nästan så att han är nöjd där han är. Han vill inte dit. Men han dras dit av den heliga ande. Han manas dit. Eller som det står i The Message. The Message är en fantastisk översättning som använder lite vardagligare språk. Sånt som även jag kan förstå. Och där står det så här. Men nu får jag ingen ro. Jag är tvungen att ta mig till Jerusalem. Paulus kände att han var tvungen att ta sig till Jerusalem. Han fick en maning att göra detta. Och då ska jag ge ett exempel här. Det här är världens godaste snacks. Det här är wasabi-nötter kallar de. Men när jag läser nu så står det wasabi-ärtor. Så jag har alltid trott att det heter nötter. Men det är wasabi-ärtor. De här är jättegoda hörni. Ni kanske känner till sushi. Då kan man ha den här gröna smeten på. Den kan ju vara rätt så stark. Men de är jättegoda. Så när vi har köpt in det här hemma. Så står det i skåpet. Jag går omkring. Jag är nöjd med min dag. Jag har saker att göra. Men helt plötsligt så är det som att. De där ärtorna de kallar på mig. Jag bara, kom och ät av mig. Så bara liksom. Nej men jag har precis ätit middag. Jag är inte hungrig. Jo men. Ja men jag ska ta en nöt här liksom. Eller en ärta är det ju. Så ja, nu är det risk att jag börjar käka. Är det någon som vill ha dem här? Är det någon som vill ha dem? Ni får dem. Är det någon som vill ha? Du, Anna, här. De är ju lite starka så var försiktig. Jag ber om förlåtelse. Det är mindre än hälften kvar. För här om dagen så åt jag rätt mycket. Så är. Men de är obegagnade, jag lovar. Så man går omkring nöjd här i livet. Och helt plötsligt så känner man. Man får en tanke eller en ingivelse, en maning. Man blir bunden och faktiskt göra någonting. Det kan vara Gud som talar till dig. inte precis på nötsättet där, men ni förstår vad jag menar, eller hur? Och det här kan vara stort eller litet, men ett tips, ignorera inte det, ignorera det inte. Så här kan man säga, om du får en tanke som gör så att du skadar andra, det tror jag aldrig är från Gud. Om du får en tanke som går emot vad som står i Bibeln, liksom att Gud är kärlek och allt detta, det är inte från honom då. Men annars, vi kan ta lite risker här faktiskt. Vi kan faktiskt våga gå ut på och göra det som vi får en tanke att göra. För det, vet ni vad? Det kan bli rätt. Det kan bli rätt. Och det är fantastiskt. Men det kan vara något jättestort, men det kan vara något litet. Det kanske är bara att Johannes, du får en tanke, jag ska ringa min polare. Och så gör du det och det är klockrent. Den här vännen, han behövde uppmuntran. Han var långt ner i källan, han behövde någon som visar omtanke. Så är det väldigt ofta faktiskt. Och det kan vara så för dig, du kanske är här och du kommer ha, under veckan som kommer kanske du får en möjlighet att ta ett jobb, eller det kanske gäller att börja skriva en bok, vad vet jag. Men lyssna på de här maningarna. Gud är ju en god Gud. Han känner dig bättre än till och med du själv känner dig, står det i Bibeln. Han vill hjälpa dig. Lyssna på den här andens maning, de här tankarna som du kanske får under veckan. Eller rent praktiskt, det kanske är att du ska gå med i en connect-grupp här i kyrkan. Connect-grupper är fantastiska. Nu är det jag som pratar, inte den heliga anden nu som manar. Nu är det jag som manar. Men så här att, alltså connect-grupper är, vi träffas inte bara på en söndag då, utan vi träffas även under veckan. Kanske ett tiotal, ofta grupperna 10 eller mindre, färre. Och så träffas man delar livet tillsammans, fikar och man läser Bibeln och man ber. Man delar livet, det är så bra. Gå med i en connect-grupp om du inte redan är med. Prata med mig. Eller någon som har de här fina välkommen hem t-shirts, så fixar vi det, hörni. Lyssna på den heliga ande när han manar. Lyssna på de här tankarna som kommer. Du söker kanske inte efter det. Du var nöjd där du var. Paulus, han var jättenöjd där han var. Han trivdes i Efesus där han var när det står så här. Han hade varit med och grundat en församling där. Han var bekväm där, kan jag tänka mig. Han ville egentligen inte gå till Jerusalem. Men han fick en maning av anden och han tog sig dit. Och då kommer vi in till andra punkten som är säker osäkerhet. Det kan ju låta lite konstigt, men vi kan vara säkra på faktiskt att det finns en viss osäkerhet i den här processen. Vi pratar om att hitta rätt i livet, att lita på processen. Det finns en osäkerhet här. I apostlagärningarna som vi fortsätter kika på i andra delen av den här första versen då, 2022, så säger ju Paulus, utan att veta vad som ska möta mig där. Eller i The Message, vad som kommer att hända där har jag inte den blekaste aning om. Paulus visste att han skulle till Jerusalem. Han hade fått den här tanken, han hade fått den här maningen. Och han tog sig dit, men han hade ingen aning om, inte den blekaste aning om vad som skulle hända där. I processen, den här processen vi pratar om, är det ofta så. Gud manar, men that's it. Det är allt vi får veta där och då. Och då har jag tagit med mig en sån här grej. Den här grejen heter lykta. Visst är den fin? Det här är en gammal klassisk lykta. Se om jag kan öppna det här, det är tekniskt. Så ska jag tända ett ljus här inne. En gammal klassisk lykta. Och så tänder jag ett stearinljus där inne. Och då blir det ju faktiskt ljust. Så. Stänger vi dörren också. Och så står det så här i Bibeln, i Saltaren. Saltaren är jättefint. Det handlar om allt möjligt. Läs Saltaren. Men den här versen som jag ska läsa är Saltaren 119, vers 105. Saltaren 119. Vers 105, där står det så här. Ditt ord, alltså Guds ord, är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Guds ord är mina fötters lykta. När jag går så här, om det vore komplett mörkt här nu, så skulle faktiskt den här lyktan lysa upp mitt nästa steg. Vi har inte fått en spotlight av Gud för att se hela våran framtid. Vi har faktiskt fått en lykta som lyser upp nästa steg och nästa steg och nästa steg. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Men man kan ju tänka så här, ja, men jag vill ju veta alla detaljerna. Jag vill veta exakt vad som ska hända i min framtid, i mitt liv. Men då är ju frågan så här, skulle vi ens våga ta nästa steg om vi visste hela vår framtid? Skulle vi ens våga ta vårt nästa steg om Gud visar oss hela vår framtid? Ett exempel från vårat liv, vi bodde i Uppsala trakten och vi ville komma nära. Det var rent praktiskt komma närmare mina föräldrar för Josiah skulle födas. Och då så tänkte vi, aha, ska vi flytta eller inte? Och sen så fick vi ju komma med i den här fantastiska gemenskapen tack vare vår flytt här i Hope Church. Men hade Gud visat oss där och då allt det jobb som faktiskt innebär att vara med i en lokal församling, right? Det är ju faktiskt jobb. Om han hade visat oss allt det, vi kanske hade tagit ett annat beslut då. Men jag är så glad att han inte gjorde det. För då hade, om vi hade sagt nej till detta, då hade vi inte fått vara med om allt det här fantastiska. Och se all den här fantastiska frukten som vi alla är del av. Att få vara med och plantera en kyrka i Växjö. Att se en missionsbibelskola ta plats, liksom Mission 111. Att se människor förändras och Elvira döpas. Allt det här hade vi gått miste om jag hade sett det där som kanske är lite jobbigt. Ungefär så. Ni förstår vad jag menar, va? Säker osäkerhet. Vi får inte alla detaljerna. Vi får inte veta alla detaljer. För Gud vet att vi kan inte hantera det just nu. Och han är en Gud som älskar oss. Han vill oss det bästa. Därför tror jag att det är så här att han låter det vara lite osäkert för oss. Men också så här att om jag hade allt planerat i mitt liv, jag visste precis varenda detalj vad som skulle hända i framtiden, då hade jag ju inte behövt tro. Eller hur? Och Bibeln säger att Gud behagas. Han blir glad när vi har tro. Det behagar honom. Och därför är det också gott att faktiskt få ta en del steg med hjälp av den här lyktan. Han lämnar dig inte när du tar de här stegen. Han är med dig varenda steg du tar, men vi kan behöva faktiskt ta dem i tro också. Utan att veta exakt allting som kommer hända. Punkt 3 då, förutsägbart motstånd. Så vi vet att det finns, att anden liksom drar i oss och hjälper oss att besluta. Vi har hört att det finns mycket osäkerhet. Men något kan vi vara säkra på, då landar vi i punkt 3. Att det finns motstånd, förutsägbart motstånd. Och det blev jubel, va? Det är inte så roligt att höra att vi vet att det finns motstånd. Men här kommer komma en punkt 4 också. Håll ut, det kommer en punkt 4. Så här säger Paulus i vårat stycke. Vi fortsätter att bo i de här verserna. Jag menar, du får fortsätta bo i ditt hus, i din lägenhet. Det är inte det jag menar, men vi fortsätter vara i de här verserna. Så i Apostlagärningarna 20:23 så står det. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Och The Message, återigen på lite enklare språk. Jag vet bara att det inte blir en dans på rosor. Jag älskar det. Det blir inte en dans på rosor. För den heliga anden har flera gånger gjort tydligt att problem och fångenskap väntar mig. Paulus, han fick känna på riktigt tufft motstånd. Och då talar vi inte om liksom att ja, någon tweetade med något elakt mot mig. Eller någon var arg på mig för att jag tror på Jesus. Han fick sitta i fängelse bland annat. Och en jättestor annan lista också. Det ska jag inte gå in på här. Det har ni hört förut, en del av er. Men det är ju så att när du tar steg i tro, när du följer liksom anden och Gud vad han säger att du ska göra, då finns det ett motstånd. Det finns ett motstånd, vi kan vara säkra på det. För det finns en fiende, djävulen. Han vill inte att du ska ta steg i tro. Han vill inte att du ska göra bra saker för Gud. Han vill inte att Guds rike ska gå framåt. Han kommer att möta dig med lite motstånd. Men vet du vad? Gud är starkare. Han är segraren och det får vi aldrig glömma. Så här, alltså, jag kan ju ibland känna att den här fåtöljen är så skön och det får den vara. Och den här fotbollsmatchen är så bra och det är den. Och lite så, man vill ju ofta vara bekväm och man vill att det ska vara enkelt. Men ofta är det faktiskt en indikation på att man gör det Gud vill. När man har i alla fall lite motstånd i sitt liv. Och det är inte så jättekul att höra, men jag tror det. Så ofta indikerar det att man faktiskt gör något som Gud vill när det är lite motstånd ibland med. Så det är inte farligt med en del motstånd faktiskt. Paulus, han var ju kallad att predika, eller hur? Det var ju den gåva som Gud har gett dem. Han var kallad att predika, men han behövde göra tält. Paulus var tältmakare, stod det. Han ville predika, men han fick göra tält. Och även efter det att Paulus hade börjat predika, det tog tid, han fick vänta på detta, så fortsatte han göra tält. Han var tvungen att betala sina räkningar med. Paulus gjorde tält, right? Och så kan det vara med oss också. Ibland måste vi göra något som vi inte riktigt känner för och som vi inte mega-likar för att faktiskt vi ska förbereda oss för någonting som Gud har framför oss. Gud gör någonting i oss medan vi väntar. Han gör någonting, han förbereder oss för någonting som han kallar oss till senare. Så ibland får vi faktiskt göra, även att det kan vara svårt för oss obeslutsamma att ta de här valen. Och vi tänker att det finns något bättre runt hörnet. Ibland kan vi behöva välja det där som vi inte alltid vill jättemycket göra. Men efter flera års väntan så fick Paulus börja predika. Det var det han hade passion för. Då fick han göra detta. Och då är det spännande. Jag tror det var i Damaskus, har jag för mig. Hur tror ni det gick, Paulus första predikan? De ville döda honom och han flydde för sitt liv. Jag menar, vi kan vara säkra på att det blir en del motstånd, okej? Okay? Men som sagt, glöm inte, Gud är med oss. Några av oss måste göra sådant vi inte vill, medan Gud gör något i oss för att förbereda oss att göra det vi är kallade till. Jag läser det igen. Några av oss måste göra sådant vi inte vill, medan Gud gör något i oss för att förbereda oss för att göra det vi är kallade till. Och då kommer vi till fjärde punkten, hörni. Är ni med? Andas fortfarande. Nummer 4. Det handlar om ett ovanligt förtroende. Alltså ett ovanligt förtroende, inte på dig själv, utan på honom. Ett ovanligt förtroende på Jesus. Att han är faktiskt den han säger sig vara. Och man kan faktiskt få vara med och göra fantastiska saker för honom och med honom. Och precis som Paulus får vi lita på den här processen. Vi får lita på det här, de här stegen som vi pratar om idag. Andens maning, säker osäkerhet. Vi vet att det kommer en del motstånd. Och fjärde och sista punkten, då vi kan ha vårt förtroende i en uppstånden frälsare i Jesus. Och då är vi i sista versen av dem vi läste i början, Apostlagärningarna 20:24. Och då står det ju så här. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Wow, jag tycker det är så bra. Vad står det i The Message? Det spelar ingen roll, står det här. Det viktiga är ju att jag in i det sista fullföljer det uppdrag som min mästare Jesus har gett mig. Att berätta för alla jag träffar om det ofattbara, dyrbara gåvor som Gud skänker oss. Det var det Paulus faktiskt ville göra. Allt det andra hade inte så stor betydelse längre för honom. Han ville berätta de goda nyheterna om Jesus för andra. Han ville berätta för andra. Han ville inte bara hålla det för sig själv. Han ville det sprida det vidare. Paulus, han skrev ju stora delar av Nya testamentet. I Bibeln har vi ju Gamla testamentet. Ungefär så här tjockt och Nya ungefär så där tjockt. Nya testamentet är ju efter Jesu födelse då. Och det, många av de breven där, eller böckerna där som det kallas, de skrev Paulus. Han skrev stora delar av Nya testamentet. Han var med och fick grunda och plantera många församlingar. Man kan ju säga att han var med och förändrade historien. Right? Men han hade ingen aning om det här, tror jag, i början av sitt lopp. Han hade ingen aning om att han skulle förändra historien. Han var ju nöjd och glad att följa Gud när han visade nästa steg och nästa steg. Det var det han ville. Han följde sin Herre när han tog nästa steg. Och det här vill jag ska vara sant i mitt liv också. Mitt fokus ligger inte hela tiden på att planera hela min framtid. Mitt fokus ligger på att följa Jesus idag. Idag kan han göra en skillnad i mitt liv. Idag kan han göra en skillnad i ditt liv. Jag kan inte se hela min framtid, men Guds ord är en lykta på min stig. Och han hjälper mig när jag tar steg för steg framåt. Han hjälper dig när du tar ditt nästa steg. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker det är så tryggt att veta att Gud har lovat att alltid vara med dig. I den här processen, ja, vi kan möta motstånd, men han har lovat att alltid vara med dig. Och om vi återvänder till Paulus. Han säger ju den här versen att han vill fullborda sitt lopp. Right? Han vill gå ut och berätta för människor om Jesus Kristus. De goda nyheterna om Jesus. Och så här sa Paulus i andra ställen i Bibeln att om han predikar så gör han det för Jesus. Om han blir slagen så blir han slagen för Jesus. Om han till och med hamnar i fängelse så väljer han där i fängelse att tala om för människor om Jesus. Och han gjorde det här med glädje medan han hade bojor på sig. Jag tycker det är fantastiskt. Paulus sa att var helst jag är tjänar jag Jesus Kristus. Han ville fullfölja sitt lopp och tala om Jesus överallt. Och för mig är det här en jätteuppmuntran. En jätteuppmuntran. Han behövde inte vara på det perfekta stället. Paulus behövde inte känna att han hade valt exakt rätt. Han behövde inte känna att han alltid gjorde det han supergillade att göra. Utan han hade bestämt sig för vad jag än är och vad jag än gör så ska jag faktiskt göra något som ger ära till Gud. Och det är någonting vi också kan få tänka på i våra liv. Och så Paulus sa ju det här när vi läste här att mitt liv som han sa, alltså mitt liv i sig är ju inte värt någonting. Mitt liv isolerat i sig när han jämförde med livet med Jesus. Det är där saker och ting hände för Paulus. Och så är det precis i mitt liv också. Mitt liv självt. Kanske inte jag åstadkommer så mycket. Men med Jesus, det är han som gör hela skillnaden. Jesus har goda planer för dig. Han har en ljus framtid för dig. Han älskar dig. Han är din bästa supporter som någonsin finns. Vi sjöng ju en sång här innan att vi älskar Jesus för att han har älskat oss först. Jesus älskar dig och ingenting kan någonsin ändra på det. Det spelar ingen roll vad du väljer i den här processen som vi pratar idag. Jesus älskar dig. Han kommer göra det till dagen där du dör. Han älskar dig. Ingenting kan förändra det. Men ändå så vill jag ta ett beslut så här. Att jag vill gå dit anden manar mig. Jag är okej med att det finns en del osäkerhet. Jag kan till och med ta en del motstånd. För jag vet att Gud är med. Du vet Gud är med dig. Han överger dig aldrig. Och sen kan jag faktiskt få landa i ett fantastiskt förtroende i Jesus Kristus. Paulus hade ju ingen aning om att han skulle förändra historien. Han bara tog ju nästa steg och nästa steg. Och så tror jag det är precis med dig och mig också. Vi kanske inte på samma sätt som Paulus förändra världen. Men du kan vara med och förändra din värld. Right? Det kan ju vara så att man har någon slags grej i familjen man kämpar med. Och ens föräldrar och deras föräldrar har kämpat med det här samma området. Vad vet jag, det kan vara par och det kan vara riktigt tuffa och grymma grejer som har hänt i ens familj. Men bara för att dina föräldrar var med om det här och kämpade med detta och inte kunde ta sig ur det. Så innebär det ju inte det att dina barn behöver ha samma framtid, eller hur? Vi är faktiskt med om att förändra historien. Inte på grund av att vi är så bra, men på grund av att han bryr sig om oss. På grund av att Gud älskar dig och faktiskt kan få vara med om att se en förändring i din historia. I din framtid, i dina barns framtid. Right? Tror ni det? Tror ni att det kan förändras? Precis som Paulus var med och förändrade historien så kan vi vara med och förändra våran värld och andras värld runt omkring oss också. Andens maning, säker osäkerhet, förutsägbart motstånd, ovanligt förtroende. Hörrni, vi kan lita på Guds process, för vi kan faktiskt lita på Gud.